Ja, nu har du kommit ut på andra sidan som 30. Då är man ledsen.
Ja, men alltså typ lite. Alltså. Men det var ändå inte... Jag har inte dött.
Nej.
Jag fyllde 30 förra veckan.
Ja, och inget större har förändrats.
Nej, det är faktiskt sant.
Eller har det det sen sist?
Nej, typ inte. Det finns en tanke som gör mig så himla ledsen.
Mm.
Och det är att det jag helst av allt vill göra är typ det som jag lägger minst tid på. Jag vet inte, känner du så?
Ja, verkligen. Det kom fram att jag hade gjort abort eftersom jag hade problem med magen och de ville veta tidigare operationer och så.
Ja.
Att han bara, jag skriver inte med dig i din journal för då kommer du bli jättedåligt bemött.
Jag försöker känna efter. Om något av de här, jag har ju haft så mycket kris innan.
Ja.
Men det känns ju pyttelite. Alltså det var en grej som du sa som verkligen hjälpte.
Ja.
Det var ju att du sa att när man fyller 30 kommer man in en ny sånt decennium. Så då är man liksom yngst av alla som är 30 någonting. Då är man precis. Liksom 0 år.
Man är första klassen igen.
Mm.
Liksom.
Och för det är ju det som har känts så jobbigt på något sätt. Att så här,
ja.
Så det hjälper fan lite att tänka så.
Mm. Det hjälper fan mig också.
Ja.
För nu är jag ju äldst i skolan.
Ja, precis. Du ska börja högstadiet typ. Eller så här.
Ja, precis.
Eller gymnasiet, beroende på
hur man ska. Och börja bli yngst igen.
Ja, ja. Så det tyckte jag hjälpte lite.
Ja.
Men, hur mår du? Du låter slafsig på rösten.
Lite slapp. Nej, men jag har väl varit på finlandskryssning. Eller vadå?
Ja, vadå då? Det är väl ingen konstigt med det?
Ja, det är så här man låter då, eller?
Det är verkligen sant.
Ja.
Och den, antagligen också den bluesen. Alltså post-finlandsfärja blues. Man får också. För att allt var så kul sådär. Så att man bara, varför kan inte varje dag vara som en finlands kryssning?
Alltså, ja, vilken jävla resa vi var på. Ska vi prata lite om det, eller?
Du och Nelly överraskade ju mig.
Jag och Nelly?
På...
Jag är Nelly.
Vem pratar jag med?
Hallå?
Hallå? Du och Eira skulle jag säga. Men ni ser, alla hjärnceller är liksom borta.
Bortsupna.
Ni överraskade ju mig i lördag. Så vi har ju typ pratat ganska mycket om att åka, så här, åka på kryssning och typ skämtat om det och sådär.
Mm.
Så det var ju väldigt, så här, roligt att ni tog tag i och se till att det hände.
Ja, det var en speciell upplevelse. Alltså.
Det var verkligen också bara inte bara bra, verkligen. Alltså.
Nej, det var det inte.
Långt ifrån.
Det kändes som ett test.
Jag antar typ att det är sådär, alltså, att det är typ sådär det är.
Ja, man inte hamnar på liksom en partykryssning där det bara är ungdomar. Men jag var lite rädd för att typ välja, alltså skulle vi råka hamna på någon studentkryssning med 18-åringar liksom.
Den
det
känslan.
Det hade man inte velat. Då hade man ju känt sig gammal.
Ja, men då hade man ju haft, nu fanns det ändå lite så här hårlögda, rynkiga personer som var väldigt mycket fullare än en själv. Vilket verkligen var positivt.
Svårt också att vara fullare än vad vi var.
Ja. Ja.
Men de sant. Gjorde det på något sätt.
Ja, och ändå så såg de så här ganska... Jag tänkte på det där kompisparet vid frukosten. I kanske 60-årsåldern. De som höll på att flörta med han pianisten. Han spelade. De två såg jag ju vid frukosten vid buffén.
Ja.
De såg ju helt så här berörda ut.
Ja.
Ja,
oh, shit.
Här kände man sig så här helt jävla överkörd.
Slut.
Ja.
Ja, och då var det två dagar. Alltså vi åkte fredag och så kom vi tillbaka söndag. Och vi råkade ju gå loss första kvällen.
Verkligen råkade också, för att jag tror ingen av oss egentligen hade tänkt det.
Nej, alltså jag och Eira hade ju tänkt att vi skulle gå loss på lördagen när du förlorar. Och typ ha lite så här chilldrikt kanske på fredag.
Mm.
Men du blev ju på ett sånt så här peppigt humör. Så då var vi så här, skitsamma, nu kör vi. Ja. Liksom. Och, alltså jag mådde så jävla dåligt i början av den kvällen. Jag vet inte, jag försökte att inte uttrycka det för mycket. Men typ, du vet, när vi satt och åt de här...
Mådde du illa eller någonting?
När jag åt eller? En macka och du åt en banan och tog en bärs. Då mådde jag så dåligt.
Ja, ni hör ju. Jävla dröm.
Banan och bärs.
Häng. Och du hade en drink och en sån torr macka. Ja. Och du satt och typ, du fick en sån macka som man äter som är inplastad. Som när man tar en tugga så måste man dra bak huvudet för att det är så svårt att få loss en tugga.
Ja,
det kändes
precis.
Som att det var en sån macka. Alltså.
Ja, den var inte god. Jag fick inte ens i mig... min drink för att jag var så just där och då var jag så jävla sjuk kände jag. Alltså så att då jag kunde knappt jag vet att ni pratade och att jag bara var så här se glad ut bara du behöver inte säga någonting typ för att jag orkade typ inte prata. Och sen så vilade vi lite på hytten och då blev det bättre och sen började det ju flöda in drinkar och då var jag bara så här nu kör vi och jag kände då när vi
satt och lekte.
Vi satt ju och lekte den här dealbreaker-leken.
Ja.
Och då det var så hög ljudvolym. Då kände jag min röst kommer inte klara det här för det gjorde så jävla ont när jag pratade. Det
kommer att trasa för resten
dagen
av livet.
Efter, dagen efter var ju min röst helt borta.
Alltså jag har räknat ut att det var precis fram tills det jag hade kul.
Ja.
Och sen vände det så här dagarna nu när jag har fått tänka på det. Det var, och det var ju verkligen, det är verkligen de här gyllene orden. Förfesten är alltid bäst. Det stämmer fan alltid, på mig alltid. I alla fall.
Ja,
det
mig.
Är verkligen det bästa jag vet. Alltså egentligen borde jag bara ha förfester och så här, inte gå någonstans.
Ja, och så
gå och lägga mig typ. Alltså,
ja.
För att, alltså, det är ju någonting med att, alltså... För sen började det ju liksom, kom ju den här mannen, den här spanjoren. Och sen vart jag på så jävla dåligt humör efter det.
Ja.
Alltså.
Ja, oh, gud.
Det vände liksom.
Det var
liksom.
Länge sedan jag såg det så muckig.
I en handvändning så var det liksom, så här, efter det var jag bara så här, mitt mod var helt...
Förstört.
Ja.
Ja. Oh. Ja, och alltså dagen efter då var det 3 blöta filtar som anlände till Finland.
Ja,
alltså.
Ja tre blöta verkligen som inte klev i land.
Ja,
som missade
vi låg
Finland.
Bara i hytten.
Pustade, chippade efter andan.
Åt snacks och grät.
Bara grät mellan tuggor. Jag var med att jag bara, medans jag hulkgrät, att jag bara, tack tjejer.
Ja, det gjorde du. Ja, det var så himla kul.
Så filmiskt på något sätt. Alltså, som
jag fattar bara liksom...
Girls eller någonting.
Det var ändå som att, mitt i misären, som att vi på något sätt var tillfreds ändå. För att vi var med varandra, typ.
Ja, alltså...
Eller hur?
Hade jag varit med några andra tror jag inte alls att det hade varit... Nu var det ändå så himla så här...
Ja.
Alltså, jag kunde bara må exakt som jag mådde, typ.
Ja. Och sen din 30-årsmiddag blev med liksom bubbelvatten. Och så gick vi och la oss.
Bubbelvatten. Och att jag åt så otroliga mängder mat. Alltså, alltså jag åt på ett sätt så att, det, så att de liksom undrade. Typ, de som jobbade där.
Ja, det var som att du
båda
aldrig
här?
Hade ätit.
Och jag mådde typ ganska illa sen dagen efter när jag tänkte på vad jag hade ätit. För att det var typ... Alltså, räkorna var goda, men det där andra var... Det smakade ungefär som hon hade beskrivit att de här rätterna som folk hade beställt innan mig... Hon varnade ju mig för att köpa en viss rätt som jag först ville ha. För att gäster hade skickat in den 3 gånger samma kväll.
Fan.
Och sen, så typ jag i min enfald skulle ändå beställa en köttbit av den här samma kock. Som redan hade liksom visat... Det var ju inte en bra... Alltså, det var ju något som smakade konstigt.
Ja, det var det.
Mm.
Ja.
Och det var så här... Fast jag var typ bara så... Du vet, kroppen behövde bara energi. Liksom.
Ja.
Så att det var bara så här... Men sen dagen efter när jag kom och tänkte... Alltså jag mår typ fortfarande lite illa när jag tänker på den köttbiten. Alltså.
Ja. Åh, gud alltså. Men hur har dagarna varit nu sen du kom hem?
Men bra, jag har ju haft sällskap.
Mm.
Så det har varit bra.
Skönt.
Men typ idag...
Mm.
Alltså det har inte varit 100p, det har det inte varit.
Nej.
Men det har ändå varit så här, liksom bra dagar.
Ja.
Och sen, men typ idag så nej, den här dagen vet jag inte, den kan, alltså den kan vara slut snart tycker jag.
Passera. Ja.
Mm.
Är det någonting speciellt eller är det
prokrastinering?
Ja, okej. Okay. Ja.
Prokrastinering. Det är verkligen jag är en sån prokrastinerare.
Ja. Jag med. Om det är till någon tröst.
Det är det. Ja. Man känner sig mindre ensam.
Ja.
Men jag tror alltid har varit det.
Jag också.
Det känns inte som att jag kommer bara så här automatiskt bara sluta vara en prokrastinerare.
Nej, man får bara liksom anpassa sitt liv efter det och veta att så här, kvällen innan det här ska bli klart, då är det du som inte planerar in något, för då kommer du sitta och det blir ingen sömn den natten. Svettas. För det är då det ska bli klart.
Ja, exakt. Exakt.
Alltså, om man har en deadline eller sådär.
Ja. Innan vi skulle börja podda nu så lyssnade jag på, och det här är också så himla så här, typiskt mig, att när jag mår typ dåligt över någonting, typ som prokrastinering, och i det här fallet så blir det nästan extra komiskt. Ja, då lägger jag tid, istället för att göra det jag mår dåligt över att jag inte gör just nu.
Ja.
Så lägger jag den tiden på att lyssna på experter som pratar om prokrastinering. Och lära mig mer om prokrastinering, vad det är och så här.
Du liksom prokrastinerar med att lära dig om prokrastinering.
Ja, nej men det är absolut. Ja.
Det är ändå liksom så här, duktigare än mig, måste jag ändå. Jag kollar ju typ på serier när jag prokrastinerar, eller typ så här, alltså gör något helt annat som jag absolut inte skulle göra då, typ.
Ja, det är för att det känns så mycket skönare just i stunden.
Ja.
Yeah.
Det är det här med krav. Svårt.
Ja, men vad är du för sorts... Vad är du för sorts... För att de pratade lite om att så här, prokrastinerare är man ofta på grund av att man också är perfektionist. Så att man är ganska så här ångestdriven, typ.
Mm. Ja, nej. Jag tror inte det är the case nej. För mig.
För det känns som att det borde finnas lite olika sorter.
Ja, jag alltså... tror jag är sorten som har svårt för planer. Alltså att jag vill känna mig fri.
Mm.
Och när jag har typ planerat en hel dag vad jag ska göra, även om det är typ säga att så här, idag ska jag tvätta all min tvätt, laga matlådor och städa, säger vi. Då är det planen för dagen och då känner jag mig så låst typ. Att ofri att göra vad jag känner för. Och skjuter upp det för att det är så här svårt att ta tag i måsten, liksom.
Ja.
Inte för att de måste bli perfekta.
Nej. Det är inte att du har ångest över att det kanske inte blir så bra som du vill.
Nej, det är klart att jag känner det ibland. Det beror på vad jag ska göra. Ska jag tvätta så känner jag inte det. Typ ska jag ju klart en låt så kan jag ju känna så.
Ja.
Men det är mest att det är jobbigt att jag måste göra det, typ.
Mm. Mm.
Och sen bara, alltså det är så dumt för att det är ju inte som att någon har tvingat mig. Alltså man sätter ju upp regler för sig själv. Förutom kanske ett jobb som man måste dyka upp på då. Men så här, det var ju det som min terapeut sa som var så bra. Att man ska tänka, jag väljer att göra det här nu. För att det är ju det man gör egentligen.
Mm. Mm.
Man har ju ett val.
Mm. Mm. Jag undrar om du skulle jobba lite med så här mots... Alltså att det på dig då kanske skulle funka med lite så här... vad heter det? Motsatt psykologi, eller vad heter det? Omvänd psykologi.
Omvänd.
Alltså här, gud alltså. Nu måste jag verkligen se den här serien. Det är liksom schemalagt nu.
Ja, ja.
Och jag måste faktiskt också se 5 avsnitt i rad. Ja. Det måste jag hinna ikväll.
Annars har jag inte gjort det ordentligt.
Och sen kanske vi kan typ samarbeta. Så att jag så här kommer vara så här, att jag förhör dig. Att jag går in på IMDb och förhör dig. Vad händer i episod 7, säsong 5? Så måste du liksom... För visst känns det genast typ mindre kul att se den där serien nu.
Ja.
Om det skulle vara så att jag skulle vara så...
Det blir quiz.
Ja.
Att nej, då vill jag ju göra något annat. Kommer jag ha lyssnat på podcast istället?
Ja, men då kommer du bara välja en annan ja, ja. Sak. Liksom. Det är sant, det är svårt ja. Att gardera sig för
alla.
För det kanske. Mm. Men vad är det med liksom så här saker som man måste göra som känns så himla onajs? För att det är verkligen, för i mitt fall så är det ju verkligen så här saker som jag typ älskar att göra.
Ja.
Alltså
ja,
men... typ som att så här, åka till studion. Ja. Jag älskar ju det.
Ja.
Men det är som att så här, eftersom att jag känner att jag borde, ja. Så blir det så blir det liksom, då är det som att
så du då gör den grejen också.
Ja, jag tror det. Ja. Det blir att jag gör tråkigare saker då. Alltså ja. Då kanske jag börjar dammsuga.
Mm.
Det tycker jag inte alls är kul.
Nej.
Men det är som att eftersom att min prioritering är det som är viktigast för mig är att åka till studion.
Mm.
Så blir det som att det blir svårare att ta tag i. Det som är viktigast för mig blir svårast att ta tag i. Ja. Men det kanske är perfektionistdelen då. Alltså att det är viktigast för mig också att det ska bli bra eftersom att jag tycker att det är kul och då tänker att jag borde vara bra på det och så här.
Ja. Det kanske är en kombination då.
Ja, kanske. Ja, för det är precis som med din tvätt så är det inte som att jag bara åh nej, tänk om det inte blir helt damm... Tänk om jag inte får med allt när jag dammsuger.
Nej.
Tänk om jag missar någonting.
Ja. Tänk om det inte blir perfekt.
Ja.
Fan, jag kom på att jag skulle ha gjort en sak idag också som jag inte har.
Vadå?
Ah, jag skulle ha ringt och sagt upp mitt internet, mitt bredband.
Mm, fuck.
Du ser. Det skulle jag ha gjort igår också, men och så var jag så här, fan, nu blev det för sent, jag gör det imorgon och nu har jag glömt det igen.
Mm. Jag har varit så duktig på dålig menar jag. Dålig.
Dålig.
Jag har varit så duktig. Så nu är det du som sitter ner. För fan, sitt ner. Jag har varit så himla dålig på att skriva upp saker som jag ska komma ihåg.
Ja.
Så att jag har typ glömt saker på sistone. Alltså, ja. På ett sätt som jag inte brukar. Alltså, det är som att jag har släppt allt. Bara skitsamma typ.
Jag är ändå 30. Lite ändå över.
Men ja, lite så. Ja. Det har pågått i typ 3 månader. Att jag har blivit mer och mer så här skitsamma.
Vad är poängen?
Ja, typ.
Ja.
Gud, sök hjälp.
Ja, men verkligen. Men du ska veta att du är verkligen behövd i alla fall.
Mm, tack.
Jag behöver dig så jävla mycket.
Åh.
Du har verkligen mening.
Mm,
jättemånga behöver dig.
Ja, tack.
Det känns som att det var jättelänge sedan jag träffade dig. Och så insåg jag nu att det var typ 3 dagar sedan.
Visst, men det var dig. Men det var ju typ när vi såg som jag sa ju till dig att jag bara nästan blev lite nervös. Märkte jag.
Ja.
För att jag bara, gud alltså, och bara kom på, det är för att det var länge sedan vi hängde.
Ja.
Att jag nästan blev lite så här. Du vet som när man inte vet vad man ska göra av sina armar. När man är lite förtjust i någon. Du så, den känslan fick jag. För vi pratar ju så himla ofta. Eller jag ser ju det jätteofta så här. Men det var ju en helt annan... Alltså det är en sån här live-upplevelse. Man måste uppleva en live.
Man måste se det live för att veta.
Men jag håller med. Men det var också så, det blev ju väldigt intensivt där.
Ja, blev det.
Och så känns det också som att det inte riktigt var mig du träffade på Finlandsbåten.
Ja.
Det känns lite som verkligen... att du var en annan person.
Nej, men du var verkligen all over the place. Men jag tycker att man ska vara det om man har 30-årskris. Alltså,
man kan typ kosta på sig det liksom.
Du gick igenom alla känslostadier tror jag man kan på en helg. Alltså så här, glädje, eufori, typ nöjdhet, ilska, sorg,
det var
ångest, trötthet, pigghet.
Och då har jag ändå inte ens varit i Finland. Då har jag bara varit liksom i typ den där hytten.
Gud.
Nej, men alltså jag tänkte på det lite, typ om det var igår eller förrgår, att så här... Fan vad det känns som att många människor tar det där lite med chill. Alltså att man har typ bara råkat åka på en finlandsfärja och bara oj, hihi, jag blev lite liksom full.
Ja.
Men för mig så kändes det så här väl... Jag tror att det hade varit så för dig också. Att du också hade känt så här ett stort obehag liksom, kring det.
Ja.
Du kanske till och med hade lite också. Nu var inte du, hade inte du druckit lika mycket som mig, men... Nej. Ändå en del liksom.
Jag hade ju min förkylning som höll mig tillbaka lite grann. Men jag hade också bakisångest. Alltså. Mm.
Men det känns som att alla inte får det. Inte på det sättet. Eller är det för att vi var i en sån miljö med folk som inte får det kanske? För det känns som att många kan ta det där lite mer en klackspark. Att så här, hö-hö, lite mer hö-hö, typ.
Ja.
För mig så känns det så här... Vad kommer det bli av? Alltså, så här,
vad gör jag med mitt liv?
Typ? Ja, det blir så jävla stora växlar på typ en kväll av lite så här, att man blir pruttfull för att man hade 30-årskris.
Alltså,
liksom släppte typ lite.
Jag tycker det är lite som det ska. Alltså.
Ja, men visst. Men, och så,
men det är ju för att det gällde dig. Alltså, hade det hjälpt mig så hade jag säkert känts samma.
Samma, alltså. Ja.
Ja, det är lättare att typ tycka att det är okej om någon annan blir lite full, liksom.
För jag kan få den där känslan som är så här, nu, från och med nu kommer det bara gå ut för, eller så här.
Ja.
Och så får jag jättestarka känslor av att bli nunna och åka till ett tempel och bara så här, typ med tystnadslöfte. Att aldrig mer prata, du vet, gå i vita
silent
kläder.
Silent retreat.
Ja, verkligen.
Alltså, tro mig, det är inte kul. Jag hade ju typ ett sånt i lördags, för jag kunde inte prata. Det var så hemskt. Alltså, shit, jag trodde liksom inte att det skulle vara så påfrestande att inte kunna prata. Man kände sig så utanför. Alltså, jag kunde inte vara delaktig i era konversationer, typ, för att ni hörde inte vad jag sa.
Nej. Och så fick Ira sitta på mitten och lyssna typ nära din mun där.
Nelly säger att
liksom. Och så typ när vi pratade med de här servitriserna så var det som att du också ville vara med typ, men inte riktigt kunde, för det var ingen som hörde vad du sa där heller.
Jag fick liksom jobba på mitt kroppsspråk väldigt mycket.
Alltså, det känns ju som att den här resan på Östersjön har ändå gett en vissa insikter. Till exempel så här, vad man vill och inte vill typ.
Och vem man vill vara.
Ja, vem man vill vara, och typ så här, att man kanske är känsligare än vad man tror typ.
Ja. Nej, men vad fan? Vi har väl vetat att vi är jävligt känsliga.
Jo, okej, kanske. Men det är som att vi har ju pratat
ännu
så mycket
känsligare
om att göra den här grejen.
Ja.
Och så då i min fantasi så har det varit något som så här, inte skulle vara några problem.
Ja.
Men nu när jag inser att vi alla är så himla känsliga så blir det så här,
ja, det var att tufft. Du bara,
ska verkligen de där tre stackarna
instabila tjejerna svara, ut på
Östersjön vara i den där miljön liksom, som är så fyllebrölig liksom.
Rövig, verkligen.
Ja, riktigt rövig skulle jag vilja säga.
Ja.
Men det är också, jag vet inte, ändå, jag ångrar inte. Alltså, jag är glad att det hände. Nej,
vad bra. Jag kände lite så här efteråt att jag bara, fan. Vet inte hur det här blev, typ. Men du rika känner, typ. Ska vi göra något annat? Alltså, göra om.
Otroligt mycket ångest. Men alltså, jag vet inte, jag typ, du vet, man får ta det lite för, alltså jag vet inte, jag vill ju göra det. Alltså, förstår du?
Ja. Ja.
Det är mer vad det liksom var det så här, mina egna känslor inför mig själv.
Ja. Ja, alltså, å andra sidan typ, nu blev det så, och hade vi gjort något annat det kanske, alltså man
kan ju aldrig förut... också blivit för full.
Ja, men jag menar bara att man kan aldrig förutse typ yttre omständigheter så här, vad som kommer hända. Nu blev det som det blev, alltså.
Ja, verkligen. Det här med prokrastinering. Jag känner mig pyttelite ofärdig med det.
Ja.
Okay. Just för att så här, det finns en tanke som gör mig så himla ledsen.
Mm.
Och det är att det jag helst av allt... Allt jag helst av allt vill göra är typ det som jag liksom lägger minst tid på. Jag vet inte, känner du så?
Ja, verkligen.
Alltså, med musiken då?
Ja, jag har inte gjort musik på evigheter nu.
Och typ allting som är kring det, att typ jobba för att det ska kunna vara någonting. Alltså, ja.
Jobba på det, typ sociala medier, kontakta folk, alltså allt det där.
Ja, de grejerna tycker jag är absolut svårast. Men sen så de grejerna tycker jag drar ner själva skapandet också. För att man blir så här, som vi har pratat om så många gånger förut, men att så här, what's the point, typ känslan. Ja. Att så här, lägga 100 000 timmar på någonting.
Ja.
Som ingen ska höra.
Inte 10 000 timmar. 100 000 kändes.
Jättemånga.
Jättemycket. Jag kände bara, oh shit.
Blev du stressad? Du bara, den här veckan har jag lagt noll.
Ja, precis.
Ja, nej, jag vet inte, så här, det känns som att det bara så, jag vet, nu hittar jag kanske bara på så här, typ drömillusion, bilder om andra människor, men det känns som att det är så himla lätt för andra att så här, att jobba mot sina mål och mot sina drömmar.
Ja.
Jag så här, kan sätta upp mål och typ göra scheman och tidsplaner, men jag kan inte följa dem.
Nej. Det är så svårt. Jag hade ju tänkt att jag skulle släppa en singel i mars.
Ja.
Nu är det maj. Så
ja. Nej, men jag hade bra. Säkert... Jag har också egentligen släppt en singel i mars.
Ja.
Alltså.
Jag tycker det är jättesvårt att ta tag i så här allt runt omkring. För att typ jag har en låt som är klar. Helt klar. Men jag vill fixa musikvideo och så här, göra upp en marknadsföringsplan och allt det där. Och det... dra ner mig som fan för att så här, vem ska man dra i för musikvideo? Alltså, det känns så svårt. Och att man liksom ska, alltså nu låter det ju som ett så här lyxproblem också. Men för att så här, åh vad jobbigt att göra musikvideo. Det låter ju jättetråkigt. Men typ, det är så svårt, alltså för att man vill ju göra det och det är roligt när man är i det och det är igång. Men det är svårt att ta tag i det typ för att så vet man att man ska göra det om och om och om, och om igen. Alltså så här, jag har ju precis gjort musikvideo känns det som. Nu ska jag göra en ny och komma på idé, alltså, och fixa. Det är bara så här, man blir äntligen klar och då är det bara dags att starta om och börja på nästa. Det blir ju aldrig den här riktiga känslan av att typ, ja, men nu ska jag renovera min lägenhet, nu är och den klar.
Ja. Och så är det färdigt.
Utan det blir ju aldrig klart. Man, då är det bara nästa. Och sen vissa delmål. Och sen nu är jag klar med den grejen. Men det blir som att man gör samma sak. På olika sätt bara.
Ja.
Om och om igen.
Verkligen. Ja,
alltså, det är svårt att ladda om tycker jag.
Precis. Verkligen. Och det känns som att det måste gå så snabbt. Om det ska bli någonting på riktigt. Det känns som att då måste man vara verkligen på det. Alltså då måste man släppa en låt. Alltså varannan månad typ till att börja med.
Eller liksom sekunden så här... det släpps, då ska man kasta sig in i nästa projekt bara.
Ja,
tjup, tjup.
Precis. Samtidigt som man ska hypa det man precis har släppt.
Ja. Det är därför, alltså det är väl därför typ... Och nu återigen, såklart att det finns typ yrken som är betydligt mer krävande, det fattar jag.
Ja.
Men så här, det är väl säkert därför så många stora artister och sånt blir typ alkoholiserade eller utbrända eller så här deprimerade för att det är never ending. Fast ja, visst så är det väl i och för sig med alla jobb. Typ säg att man är kirurg. Det är inte som att man gör en operation och sen är man klar. Det är ju bollad om inför nästa. Alltså,
men det är verkligen...
Så det är väl så livet är, men jag tycker det är svårt att ladda om. Bara,
ja, det är faktiskt ett klagomål jag skulle vilja lämna till livet.
Till livet,
liksom,
ja.
Alltså, för jag kan tänka mig, det skulle ju så här, om jag släpper en låt var tionde år, det känns tycker jag som en lagom ratio. Eller en gång var tredje, var femte kanske. Och göra det jättesatsat. Typ.
Men till och med alltså, en
kunna
gång
kunna göra det ordentligt. För det är det jag känner, att jag inte kan göra det ordentligt. Ja. Om jag ska göra det ofta.
Ja.
Att det inte blir ordentligt gjort, att det inte blir bra... genomarbetade, mixade låtar, proddade och masterade, och typ allt det här med att så här, man ska ha hunnit, man måste ha så mycket framförhållning också.
Ja.
Alltså när en låt ska ges ut, för att se till att den typ får den lilla PR man kan få med en liten liksom, eller ingen budget.
Ja.
För allt det där tar ju sån tid liksom. Om man vill att någon ska skriva om det, så måste man ju höra av sig så långt i förväg.
Ja, fy fan. Alltså jag känner typ. Men ja, jag har ju fått tipset från Dalapop. Den här, det är typ för de som inte vet en förening eller organisation som hjälper artister från Dalarna.
Mm.
Att så här, typ, det är bättre att släppa låtar oftare och att det inte alltid är lika genomarbetat. Att man kanske väljer en av tre som man typ lägger lite mer krut på marknadsföring. Mm. Att så här, man, det är okej att släppa låtar utan att typ ha hört av sig till alla pressar varje gång.
Utan att ha fest varenda gång. Ja.
För att då kommer det i alla fall något, och de som följer en typ ser att man är aktiv eller sådär. Och får ny musik att lyssna på, typ.
Ja, fast det där tycker jag är typ lite jobbigt. Alltså, ja. För att då kan man inte göra det. Då alltså det här med att allting har börjat gå så snabbt med typ... Ja. Alltså, som jag tänker, det är så här sociala mediers fel från början. Ja. Att det ska vara så här... Det ska komma ut grejer hela tiden. Typ nytt content. Och det är ju samma med musikbranschen. Att det ska komma nytt content hela tiden. Ja. Det är att det typ tar emot, tycker jag, så mycket. Att inte ha fått suttit liksom...
Mm.
Så där jättelänge med en grej. Och bara känna så här... Ah, nu är jag klar. Ja. Och så här, den känslan är ju så skön. Ja, att jag inte skulle få hålla på med det. Alltså, det känns nästan plågsammare att släppa... Alltså en låt i månaden eller var tredje månad som är så här, inte är verkligen som jag har hunnit verkligen liksom marinera ordentligt. Ja. Än att typ släppa så här. Jag tror att vissa tycker det är skönare nämligen. Det var därför jag tänkte på det. Alltså att släppa lite så här, att det inte är så noga. Jag tror det är skönt för vissa, den inställningen. Ja, för mig så känns den som att så här, jag kanske bara ska ge upp. Det känner jag när jag hör det. För att det låter så plågsamt. Jag tycker det låter som ett straff.
Ja.
Att göra det. Men det är ju så typ det har blivit, menar jag, med liksom informationsflödet. Att man måste vara aktuell hela tiden. Det är typ viktigare än kvalitet och budskap.
Ja, jag vet.
Och det, då tycker jag så att det tråkigt. Blir så här, att konsten typ så här förlorar sin mening lite.
Ja, jag håller med. Jag håller med.
Ja, men jag tänkte på en grej som du pratade om. Jag pratade lite om det här häromdagen med en vän. Att det där med att man måste fortsätta jobba på nästa grej direkt när något är färdigt och sådär.
Ja.
Det finns ju som någonting som heter att man fire. Eller fire. Eller jag vet inte om det är så här, att du tänkte vara ett verb, att man fire. Men det är en förkortning som står för... financial independency retire early. Och det har du säkert hört talas om, men det är liksom som en så här...
Nej, har jag inte.
Jag skulle vilja nästan säga att det är typ lite av samma generation som typ så här minimalism, att man ska leva i en van och typ inte så här, kanske ha så mycket saker, men det här handlar om typ ekonomi. Att man ska spara typ allt man tjänar.
Ja.
Typ i... Och sen har de så här planer som är på 15-20 år. Att de ska leva liksom på existensminimum i 15-20 år. Och sen liksom gå i pension.
Ja.
För att de ska ha sparat så mycket.
Ja.
Men det finns ju två saker med det som är problematiskt. Eller säkert många fler än de... Och det ena är ju att... Man lever liksom på existensminimum kanske under de friskaste, starkaste fysiska åren i sitt liv.
Ja.
Så typ så här, gör man inte allt det där. Alltså, om du tänker att det kanske fanns en vandring man hade velat göra eller något så här fysiskt krävande som kostar pengar. Så man snålat in på allt det för att kunna gå tidigt i pension.
Ja.
Och sen en annan grej är att många av dem som genomför det här FIRE, att de typ sparar ihop de här miljonerna som behövs för att bli så här ekonomiskt oberoende sen. De får en jäkla depressivitet efter det. För att då har de liksom som typ idrottsmän brukar prata om ibland, om de har vunnit ett VM-guld, OS-guld.
Ja.
Så efter det så här lämnas de med en sån otrolig tomhet, för då har de liksom uppnått sitt. Det finns liksom inget högre mål eller ingen fortsättning. Att så här, det är som att de inser då i den stunden att så här, det var ju vägen dit till att så här, hålla på med det här som jag tyckte så mycket om.
Ja.
Som var grejen, typ att känna sig duktig när de lyckades spara, att de typ fick kanske en kick av det. Att så här, de var på, jobbade för någonting och sen helt plötsligt så bara har de uppnått det.
Ja. En tredje grej också som jag ändå tycker är väldigt relevant. Det är ju att vi lever ju faktiskt här och nu. Alltså vi vet ju inte om vi kommer leva om 20 år.
Exakt.
Vad som helst kan ju hända. Så har man levt för en framtid bara så finns det ju en risk att man missar livet också.
Ja, precis. Det är ju liksom väldigt så här högt spel. man spelar. Ja.
Sen så tycker jag absolut att man ska spara, men att så här leva på existensminimum i 20 år låter så jävla...
När man inte måste också.
Ja, precis.
Bara för att man typ hela tiden planerar för att när jag fyller 40, när jag fyller 45, då ska jag börja leva.
Typ. Jag kan tänka mig att göra det i ett år.
Ja, men det är ändå lite mera alltså, som ett kort varigare experiment än att man offrar så, ja, så stor del av sitt liv,
ja,
till någonting som kanske aldrig kommer.
Ja, men så här, tänk om vi skulle börja göra det nu, då är vi klara när vi är 50 då.
Ja.
Då har ju vi liksom hela våra barns, kanske om vi skaffar barn, hela deras uppväxt har fått vara existensminimum. Kul uppväxt för dem.
Ja, och sen en annan grej är ju att de här personerna som jag har lyssnat på lite intervjuer med såna här personer. Ja. Det är ju att de ofta de helt väljer bort barn bara för att göra det här projektet som är spara pengar.
Ja, för det är en utgift.
Ja.
Ja.
Alltså ett torrt sätt att leva på, liksom att bara tänka... Alltså det var det jag ville knyta an till, det här med som vi känner... För jag delar verkligen din känsla. Men det kanske typ på något sätt kan funka som en tröst för oss att tänka att... Att det är någonting man pågår med och man gör lite hela tiden. Än att du ska liksom jobba i 15 år för att göra den här perfekta skivan. Och sen har du gjort den. Då är det liksom en sån stor tom. Då har du ingen mer att leva för så här. Kan du dö, typ?
Ja, om det blir hela ens liv.
Mm.
Men alltså det här med balans, va? Det tycker jag är så svårt.
Klurigt.
Det är så svårt.
Ja. Tycker du att du har balans i någonting i ditt liv? Alltså så här, som du kan typ skryta lite med?
Nej.
Men låt mig tänka.
Alltså,
sömn har du väl?
Jag har ganska bra sömn.
Balanserad med? Ja, rutiner.
Ja, det är väl det.
Det är väl men det är ju också typ en väldigt, väldigt stor sten. Byggsten. Mm.
Ja, visst.
Allt. Alltså... Eftersom att det är typ...
Det är tråkigt bara, för att jag är inte vid medvetande när det händer.
Det känns inte som att du bara, jag presterar.
Nej, exakt. Det är liksom, det är något som händer utanför min kontroll.
Vad fin du är i håret förresten.
Men gud, tack. Ja. Jag är nyduschad och fluffig.
Men balans. Jag tycker typ du kanske har balans när det gäller ditt yttre. Hur mycket du håller... Eller du tänker att det är lite obalans?
Jag tycker det är jätteobalans.
Att du håller på för mycket alltså?
Nej, för lite.
För lite? Jaha, nej, men jag tycker nog att du har en så här balanserad inställning till ditt yttre.
Ja, men det kanske jag har ändå. Alltså, jag gör ju absolut inte för mycket i alla fall. Men det är ofta som jag känner att jag bara går runt och är... Mitt fulaste. Alltså.
Ja, nej, jag tycker nog att det är mer av balans. Att till vardags inte så här, man inte gör så mycket. Och så typ då och då så kör man lite extra.
Ja, jag är ju ofta osminkad och flottig än fräsch och sminkad.
Mm. Men det tycker jag ändå är lite balans.
Okej. Ja, vet inte. Jag hade velat få in den här vardagsfräschheten. Inte för mycket, inte för lite.
Mm.
Inte typ att så här... Jag vet inte, det är lite... Hela mitt liv är ju liksom slumpmässiga energikickar. Eller vad heter det?
Toppar och dalar liksom.
Slumpmässiga ryck.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, jag måste nog också gå mer till typ så här, saker som är mer så här, min inställning till saker. Så här, för att tänka balanserat. Än att mina vanor är balanserade. För det känns som att jag alltid gör någonting för mycket. Eller så gör jag det inte alls.
Ja, vad skulle du säga att du har balans i då? Inställning, eller? Heidi?
Jo, jag tänker min liksom uppfostring med henne, där tänker jag att jag har balans. Ja. Alltså i hur sträng jag är. Sen är inte hon fett tränad på något sätt, att hon är så här förstår liksom svenska typ. Eller så här. Nej, men du vet, det är inte som att hon kan gå någon hinderbana, men jag tänker att jag har en balanserad inställning i min uppfostran att vara att sätta lagom mycket gränser utan att göra en ledsen hela tiden.
Ja, och för att du har Heidi så har du också en balans i att komma ut på promenader varje dag.
Ja,
det gör ju inte jag.
Att man faktiskt kommer ut när man är ledig.
Ja, för det är ju ändå superviktigt för mentala hälsan.
Ja, så här solsken.
Ja, och att gå, typ.
Mm. Jag tänkte på någonting som min mamma sa. Jag pratade med min mamma i telefon idag.
Mm.
Hon pratade om typ relationer och så var hon så här... att hon alltid tyckte att jag hade varit så duktig på att så här, göra slut. Eller att, ja, så här, att lämna i typ tid. Att, ja, inte bara så här, fortsätta söla runt. Ja, precis. I någonting som inte känns bra. Typ.
Gud vad jag håller med om det.
Vet du fan hur vi pratade om det. Men det tänker jag är en balanserad grej. Att inte... Ja. För att hon jämförde lite med sitt eget liv och var så här, jag har nog många gånger tyckt att det bara känns så himla, himla obehagligt att göra slut, så att jag bara inte, ja, har gjort det.
Ja, samma här. Alltså, ja, det är du jätteduktig med. Och för det visar ju på någon form av, alltså det är ju att vara snäll mot sig själv. Alltså att man har någon form av självrespekt i att så här, det här är inte bra för mig, liksom.
Mm.
Och det, ja, det är ju superviktigt.
Så det är typ de två sakerna jag kan komma på.
Ja.
Men det känns så deppigt att jag inte har något. Att jag inte kan säga så här. Ah, jag gymmar. Alltså jag har en väldigt så balans
träningsbalans.
Träningsbalans. Eller, fan, har du någon grej som du skulle vilja så här, ha nu? Som, när vi pratar om det som skulle vara att du bara... Alltså jag är ju en väldigt balans med det här. Och så är det någonting som du skulle känna dig liksom ärligt liksom lite nöjd över att du har balans med.
Ja, men det är träning.
Träning.
Träning och typ att laga mat.
Mm.
Alltså jag är hyfsat på det, men jag, det är verkligen perioder.
Mm. Så man går ner sig och inte liksom.
Ja, men också, alltså det jag skulle vara mest nöjd med just nu, det tror jag är ändå träning och musikskapande. Mm. Att ha typ en balans.
I så här, du hörde det, jag bara, uff.
Att jag har, säger att jag har typ så här. Ja, jag behöver ju balansera upp det med mitt jobb som jag tjänar pengar på då. Så att, men säg att jag skulle ha typ 3-4 dagar i veckan. Då jag har så här, dagar där jag gör musik ett visst antal timmar.
Mm.
Arbetsdagar för mig själv. Mm. Det har jag verkligen inte. Det är verkligen bara när jag får feeling och har energi typ. Mm. Och nu har jag inte haft det på jättelänge.
Det är typ när det blir lite energi över nu.
Ja. Hallå, har du sett, nu drar jag ner stämningen, men har du sett, det känns som att den redan är nere.
Ja, skitsamma. Då har vi typ mycket potential att stiga.
Ja, eller hur? Har du sett allt som pågår med abortlagarna nu, eller?
I USA? Ja, det är väl typ jättemånga delstater som ska... Som kommer skärpa sina abortlagar, va? Eller?
Ja, det är uppe på tapeten att de ska sänka tiden. Antalet veckor man får göra abort betydligt.
Mm.
Och det är så jävla... Och det är så jävla hemskt bara för att det känns verkligen som att vi backar igen nu.
Mm, med jämställdheten nu.
Ja, och det skrämmer mig. Jag har sett lite så olika videos och sånt senaste tiden på sociala medier där folk från USA, tjejer, är så ledsna liksom och försöker så här, det är klart att jag, för folk har varit så här, nu kommer det komma en massa kränkta tjejer typ, och då, att de bara, självklart är kränkt, alltså vad fan, det handlar ju om mina rättigheter liksom, och jag började googla för att jag har inte gett mig in i det så mycket. För att jag har vetat att jag kommer att bli så ledsen.
Mm. Man behöver nästan skydda sig lite. Alltså, jag fattar den impulsen.
Men jag googlade lite på det innan vi började podda. Och hittade en artikel som sammanfattar väldigt bra.
Mm.
Och där det också snackas om liksom att sånt här, en sån här våg... kommer sällan ensam typ, och att om det skulle bli så att USA skärper sina abortlagar så mycket som det är tänkt, att det finns en stor risk att det kommer påverka fler länder, att fler länder kommer haka på.
Var det en svensk artikel?
Ja.
Eller vad var det för?
Det var på omvärlden.se.
Okej.
Vill du att jag läser lite eller?
Ja, men gör det.
Ändrad abortlag i USA kan få globala konsekvenser. Anti-abortrörelsen jobbar gränsöverskridande och nu står abortfrågan och väger i många länder. Vi vet att denna typ av anti-choice-rörelser arbetar systematiskt och gränsöverskridande, säger Katarina Bergehed, som är sakkunnig i kvinnors rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter på Amnesty i Sverige. Hon tar Guatemala som ett exempel på ett land som är på väg i samma riktning som USA. Där antogs den 8 mars ett lagförslag som går att beteckna som livsfarligt och bisarrt, där bland annat missfall skulle kriminaliseras och sexualundervisning förbjudas. Först rycks rätten till information och kunskap i form av sexualundervisningen undan, sen rätten till abort, säger hon. Abortfrågan har den senaste veckan återigen blivit aktuell. Ett läckt dokument visar att en majoritet av domarna i USAs högsta domstol vill riva upp den dom från 1973 som ligger som grund för landets nuvarande abortlagar. Den så kallade domen Roe versus Wade. Det är en dom som garanterar kvinnor över hela landet rätt till abort fram till den 24:e graviditetsveckan. Enligt det läckta dokumentet planerar högsta domstolen i USA att under sommaren komma med ett förslag om att häva domen. Om det görs blir det upp till delstaterna att bestämma hur abortlagstiftningen utformas. Det betyder alltså inte att rätten till abort helt avskaffas, men ett flertal delstater har redan i strid mot grundlagen tagit steg mot att inskränka rätten till abort. I delstaten Oklahoma deklarerades i veckan att abort är förbjudet från vecka 6 om inte kvinnans liv är i fara. Alltså vecka 6, det är ju svårt att ens märka en graviditet innan vecka 6.
Ja.
I Texas infördes under 2021 en lag som förbjuder aborter från det ögonblick ett hjärtslag kan upptäckas på ett ultraljud. Om de beslutar sig för att riva upp domen kommer det att få konsekvenser globalt. Anti-choice-rörelsen kommer få vind i seglen. Förbud mot abort leder aldrig till att aborter minskar. Det sätter liv i fara och det måste regeringar vara medvetna om, säger Katarina Bergehed. Just nu står abortfrågan och väger i många länder. När vissa länder avkriminaliserar abort, kriminaliserar andra. I bland annat USA, Guatemala och Polen så skärps lagstiftningen. Men i vissa andra länder blir abortlagarna allt mer liberala. I Mexiko konstaterade högsta domstolen 2021 att kriminalisering av abort är emot konstitutionen. Enligt världsorganisationen WHO är abort en mänsklig rättighet. Globalt slutar 6 av 10 oplanerade graviditeter i abort enligt WHO. Cirka 45% av alla världens aborter är osäkra och hela 97% av de osäkra aborterna genomförs i utvecklingsländer. Ett förbud kommer inte minska antalet aborter, det kommer bara göra dem farligare. Att stater då ändå trots den här kända effekten inför denna typ av restriktioner. Det är ett sådant skriande exempel på könsdiskriminering. Abort är en mänsklig rättighet men finns inte med omskrivet i någon konvention. Oavsett vilket land så drabbar det alla kvinnor, vissa grupper mer än andra. Att tvinga någon att fullfölja en graviditet mot sin vilja är grym, omänsklig och förnedrande behandling, vilket strider mot tortyrkonventionen, säger Katarina Bergehed. Den gröna vågen som fått sitt namn från de gröna sjalar som blivit abortrörelsens symbol har dragit fram över Latinamerika. Under de senaste 2 åren har Argentina, Mexiko och nu senast Colombia öppnat upp för möjligheten att göra abort. Länder som tidigare haft stränga abortlagar. Samtidigt som flera länder öppnar upp för rätten till abort ser situationen annorlunda ut i flertalet länder. I exempelvis El Salvador är abort totalförbjudet och komplikationer under graviditet eller missfall kan leda till fängelse. Samma sak på Malta där kvinnor nekas abort även om deras liv står på spel. De riskerar upp till 3 års fängelse om de genomför en abort. Tillsammans med Malta har Polen en av de mest restriktiva abortlagarna i Europa. Sedan januari 2021 är abort bara tillåtet om kvinnans liv är i fara, om graviditeten är resultatet av en våldtäkt eller incest eller om fostret är allvarligt skadat. I ett längre perspektiv kan vi se att det är fler länder som liberaliserar sin abortlagstiftning. Samtidigt avancerar antigenus och antirättighetsrörelser i både Europa och Latinamerika med argument som att genus är en ideologi som vi påtvingar våra barn, säger Katarina Bergenhed. Som till exempel nämner hon Turkiet bestämde sig för att avträda Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Den här trenden är farlig, säger Katarina Bergenhed.
Det känns så bakvänt alltihop. Ja, att det här händer nu. Att vi har gått åt ett håll, alltså där den gröna vågen har gjort att det har blivit så här mer och mer okej med abort. Ja. Men vad fan är det som har hänt nu? Att det är som en backlash.
Ja.
Som ett stort steg tillbaka.
Och det är det jag har känt mig så rädd över när typ det känns som att feminismen har kommit så långt. Och att typ MeToo och allting. Att man har varit så rädd över att det ska bli ett bakslag där liksom
motreaktion.
All de män liksom som sitter på makten och känner sig att de börjar tappa kontrollen eller vad det nu är.
Mm.
Att de liksom bara beslutar sig för att ta tillbaka kontrollen och få bestämma.
Alltså, det måste väl handla om kontroll. Att man vill kontrollera kvinnors kroppar. Alltså att det är en så här del i en större move. För att jag kan verkligen känna så här, det är lite som ja, men typ så här med homosexualitet eller sådär. Varför man har velat liksom så här trycka ner och stänga in folk när det inte så skadar någon annan. Eller liksom...
Ja.
Alltså. Jag hade typ haft lättare att fatta att de typ slogs för om det var så här, ja, men män ska ha mer lön än kvinnor för de är typ starkare eller längre. Eller jag vet inte. De ska försörja hemmet eller någonting så här. Men det här är ju verkligen en sån här grej som jag inte riktigt förstår. Det är verkligen att lägga sig i någonting som inte är ens egen business.
Ja, och jag blir så här, vad fan, det påverkar ju dem också. Alltså, det blir ju en massa män som får en massa barn till världen som de inte har planerat då. Men det är ju kvinnan som riskerar att dö på kuppen.
Mm.
Alltså, för att som det stod då i artikeln, om abortlagarna skärps så där mycket, det kommer ju inte göra till att det blir mindre aborter. Det kommer ju göra att folk tar till alternativa metoder. Och
dödligare.
Ja, riskerar sin hälsa betydligt mycket mer. Och jag läste en annan artikel också. Där det stod något om att om det blir så här, då kommer det betyda att jättemånga abortkliniker kommer bli tvungna att stänga igen.
Mm.
För de kommer inte ha råd att hålla öppet. Och det kommer betyda att de abortkliniker som har öppet, att folk kommer ha mycket längre att ta sig till dem.
Mm.
Vilket kommer också göra att även om säger att de är under vecka 6 då, kommer ha svårt att hinna. För att så här, istället för att de ska åka 2 mil behöver de kanske åka 40 mil.
Mm.
Och det kommer ju främst påverka alltså fattigare delar av USA och typ people of color. Som, för ja, det är där det kommer redan stänga ner först. Som redan är utsatta, ja.
Mm.
Alltså jävla hemskt alltså. Jag blir så uppgiven när det kommer sånt här. Alltså det är verkligen 1 steg fram, 2 steg bak.
Hela tiden, verkligen.
Ja, alltså nu har vi ju kommit överens. Alltså,
vi sa att, ju.
Ja, vad fan, vi ska väl framåt. Och vad fan spelar det för roll då om folk gör abort? Nej, vem fan bryr sig?
Det var precis det jag var inne på. Att så här, motivet måste ju vara någonstans bara att så här, ta kontroll vilken som helst. Bara ta den.
Alltså fatta då typ som jag läste att i Malta och om det var Guatemala man riskerar fängelse om man får missfall.
Mm.
Alltså va? Det är ju också bortom ens kontroll.
Men det måste ju vara att man att de typ misstänkliggör alla som får missfall. Typ som ja. Att man har gjort det med flit.
Ja.
Alltså att det är en så här hemma bort grej.
Men tänk vad hemskt så här, en person som försöker bli gravid och få missfall. Det har man ju hört om jättemycket. Jaha, då är det straffbart. Alltså.
Mm.
Fan, jag kommer aldrig glömma när jag låg inne på akuten i Malta. Och jag fick en jättesnäll läkare. Det kom fram att jag hade gjort abort eftersom jag hade problem med magen. Och de ville veta tidigare operationer och så. Att han bara, jag skriver inte med dig i din journal för då kommer du bli jättedåligt bemött. Alltså det var en sån jävla liksom, där kände man sig så privilegierad. Att jag bara, what? Typ jag hade att ingen du kommer från,
att det var så där.
Ja, det var så bara normalt för mig att man nämner väl det. Om de vill veta ens tidigare sjukdomshistorik typ.
Ja.
Och så bara, var det liksom, hade blivit värsta grejen om jag hade fått fel läkare.
Ja. Shit alltså.
Alltså läskigt.
Du läste någonting. Malta var ju med i alla länder som räknades upp i artikeln. Vad var det för regler där? För vi var ju där och då, när du hamnade på sjukhus.
Ja. Att Malta och Polen har en av de mest restriktiva abortlagarna i Europa.
Europa. Ja. Det är klart att det hade vi ju ingen aning om när vi åkte dit. Och sen när du åkte in på sjukhus. Alltså, det har man ju inte en tanke på.
Nej.
Att det ska vara så här någonting som är liksom...
Ja.
Som typ kanske inte ens var lagligt då i det landet, alltså den veckan du gjorde det, eller hur det nu var, alltså att det skulle att de skulle ha haft så här strängare regler.
Ja.
För jag fattar, sen så, alltså, jag fattar inte riktigt alltså det här med liksom den här jämställdhetsaspekten, alltså jag fattar inte riktigt det typ kriget alltså till 100% just för att jag tänker mig att det liksom ska ha att göra med liksom religion och göra typ ortodox och katoliker och sådär. Men, men det här Malta och Polen, är de liksom, för jag menar i Italien stod ju inte med bland de länderna där det är mest, där är väl katolicismen sjukt utbredd med tanke på påven och sådär.
Ja, verkligen.
Alltså, jag bara...
Ja, jag vet, jag tänkte också på religion för att USA är ju ett väldigt kristet land.
Mm.
Ett väldigt troende land liksom.
Mm.
Och att det spelar nog ett stort... Alltså det väger nog in, skulle jag tro.
Mm.
Men ja, alltså som du säger, typ Italien är ju också det.
Mm.
Jag vet inte hur abortlagarna ser ut där faktiskt. Men alltså ja, för att det känns som att det är många... Att det finns ju så här massa kvinnor som också tycker att abort ska vara förbjudet. Det är ju inte bara män. Och där känns det ju som att det måste handla om religion. För att,
ja, att kristet...
Vad annars?
Ja, SVT. Det här har några... Nej, det är från 2018. Men de mest restriktiva står här även att det är Polen, Irland, Nordirland. Motståndet bubblar då i en rad andra länder. Makedonien, Kroatien, Italien, Ryssland, Ungern. I Italien är abort... lagligt, men stigmatiseras och samvetsvägran bland sjukvårdspersonal är vanligt.
Ja.
Alltså de kan väl vägra och genomföra en abort.
Ja.
Nyligen väckte ett stort fall uppmärksamhet där en 32-årig kvinna avled i samband med ett missfall. Enligt familjens advokat vägrade läkarna ta ut fostret på grund av samvetsskäl.
Fy.
Shit. Vilket fan. Kvinnohat.
Alltså det är ju ett missfall, det är ändå kört också.
Ja.
Vägra ta ut det. Alltså gud, jag är så glad att Sverige inte är ett så troende land längre. För att det känns som att det är till vår fördel om typ den här rörelsen sprider sig. Så känns det som att det är ändå ett starkt argument för att Sverige inte ska haka på.
I alla fall kanske inte så lättvindigt liksom.
Nej.
Ja. Ja, det
men i Sverige får man göra abort fram till vecka 18 och i USA tydligen fram till vecka 24. Det blev jag lite förvånad över.
Vet du det? Vad man bestämmer det utifrån? Så här, typ så här, i Sverige, varför man har bestämt att just vecka 18 är en bra vecka att sluta på?
Alltså, nej, jag vet inte. Men om jag får gissa så skulle jag tro att det har med typ hur mycket fostret hinner utvecklas kanske. Och hur farligt det blir för kvinnan att avbryta. Alltså hur stort ingrepp det blir. Kanske. Just det.
Mm.
För att det blir svårare att avbryta det desto längre tiden går. För det fäster och allt just vad som nu händer. Jag vet inte. Jag killgissar, tjejgissar lite.
Du,
Men jag har för mig att när jag gjorde abort, att det var fram till vecka 12 då. Det var ju några år sedan.
Mm.
För jag vet att jag gjorde det. Jag gjorde det i vecka 10 och att det var så här på gränsen.
Men är det inte det olika typer beroende på om man gör en medicinsk... Alltså, eller en, alltså med piller eller med jag vet inte, verktyg. Alltså att man behöver göra det...
Skrapning.
Typ olika beroende på vecka.
Jag vet inte. Alltså jag fick ju alternativ. Jag fick ju välja vilket av det jag ville ta. Men det kanske... Ja, kanske. Eller så missförstod jag på något sätt, kanske.
Mm.
Att de kanske sa att det var optimalt att göra det innan vecka 12.
Ja.
Men att det, kanske att man får vänta till vecka 18, men att det blir jobbigare, typ.
Men jag förstår inte riktigt vad det är som har hänt. Varför det här händer nu och sådär.
Det var någonting om att när Trump satt på tronen... Så valde han in typ så här, jag läste in någon artikel, inte 100% på orden, men att han domare. Valde in typ 3 stycken domare som var emot abort till högsta domstolen. Så nu är det liksom, och de är kvar. Så att det var Trump som drog igång det.
För de sitter också jättelänge. Alltså jag tror typ de sitter, alltså jag vet inte hur länge, men...
Jag vet inte heller.
De sitter längre än han. Eller är det att de ska sitta typ... Nej, skitsamma. Vet jag avslöjar hur lite jag vet om jag börjar prata. Det gäller att veta när det är dags att hålla tyst också.
Men så det är typ Trumps... Om jag har förstått det rätt då, så är det Trump som har dragit igång det. Han försökte få det till verket medan han satt. Och så fick han avgå, men då har han ändå liksom gjort en stor påverkan. Han har hunnit med en massa skit helt enkelt.
Ja, han har verkligen gjort det.
Ja, han var ju verkligen driven. Alltså snacka om att jaga sin mål. Så som vi inte gör. Ja. Vi kanske skulle ta efter lite. Inte
men varför? Ja, alltså. Fan, det kanske vi skulle typ så här. Inspireras av
Vi kanske skulle liksom ta Trumps driv, hans drivenhet eller vad man säger, och ta det fast för bättre saker som gynnar oss.
Why Donald Trump is my greatest inspiration.
Ja, men se om det är något av värde där. Man kanske kan formulera om det liksom så det passar oss.
Jag är inne på The Scotsman.
För jag menar, säga vad man vill, men så här stora världsledare, de har ju något som får så många att vara med på tåget.
Mm.
Det ska man ju utnyttja.
Mm. Ja, verkligen. Okej, den här personen då verkar tycka att man ska inspireras av Trump för hans attityd, behavior, beliefs och passion and energy.
Mm. Han har ju en väldigt så fuck you-attityd.
Mm. Han är väldigt passionerad när det gäller sin tro typ på vad som är rätt och fel.
Han är ju väldigt muckig. Alltså.
Ja, verkligen. Liksom, han skyr ju inte att säga ifrån typ.
Nej, och det känns som att han inte försöker vara särskilt professionell typ.
Nej.
När han pratar till folket. Utan att han ska vara så här relatable.
Ja.
Han är en av oss typ.
Nej, men jag håller verkligen med. Han har ju en fuck-off-attityd. Han är lite som Grynet, alltså. Som det barnprogrammet vi såg när vi var små. Så här, ta ingen skit.
Aktig. Verkligen.
Och det känns som att han är bra på att networka. Känns inte som att han sitter med rätt personer på middag. Och typ så här skålar in beslut. Typ.
Jo.
Jag tänker också att det är typ... Att vem som helst inte kan bli så framgångsrik. Eller som, alltså jag tror man behöver en jävla medfödd liksom, narcissistisk sida som man inte typ kan fejka.
Ja, han frodas.
Jag tror det är den största...
Ja, precis. För annars orkar man ju inte. Man måste typ frodas i de sammanhangen och för att vara så.
Mm.
Ja, så det skiter sig då. Vi kan inte.
Nej, jag tror typ man måste ha medfödd sociopati eller någonting.
Ja, vi får väl härva på och plocka fram protestskyltarna igen då.
Ja, får väl göra det. Tack för att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat och hoppas ni mår bättre.
Ja, hoppas jag tror, också.
Jag tror vi kommer må bättre nästa vecka, känner
jag. Jag hoppas också det.
Nu kan det väl bara gå upp, eller?
Ja, alltså,
nästan läskigt att säga.
Det finns potential att stiga. Ja, men alltså, nu är ju inte fallhöjden särskilt
hög, nej.
Stor. Nej.
Nej.
På Instagram så heter Nelly Malou. Hon heter också Nelly Malou på SoundCloud, Spotify och överallt annars där ni kan streama hennes musik.
På Instagram heter Erika Zebra_track och på Spotify och andra streamingtjänster för hennes musik heter hon Zebra Track och Zebra stavas med C.
Okej, ta hand om er.
Ta hand om er och tack för att ni lyssnar igen. Alltså jag måste bara passa på för att det är så kul att se typ att nu senast så glömde vi att posta. Och det är så fint att se att ni ändå är där och lyssnar. Mm. Alltså att vi är en liten klick av kompisar här.
Vi är ett gäng.
Ja, vi är ett gäng. Och det känns så jävla mysigt.
Jättemysigt.
Okej, vi hörs nästa vecka.
Ha en fin vecka. Puss och kram.
Puss och kram.
Hej.